Hej och välkomna till avsnitt 1265 av amerikanska nyhetsanalyser. Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. I detta avsnitt uppdaterar jag om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Vi ska göra en ny uppdatering om det senaste som hänt i USA. Och ja, jag har en lista och du har säkert också en lista, så du kan börja med någonting.
Ja, vi kan ju till exempel börja med att Biden är nu i gräl med amerikanska lärarfackförbundet. Lärarfackförbunden i USA då är ju alltid, de är ju demokrater så de stödjer naturligtvis Biden. Men nu är de i en rejäl intressekonflikt därför att Biden vill att skolor ska starta med elever i skolorna och lärarfackförbundet vägrar att göra det. Så att, vad ska man säga, det här myspyset som pågick innan valet mellan lärarfacket och Biden, det är totalt över nu. Och vi kommer att se mycket mer av det. Vi ser andra intressekonflikter med. Vi kommer att se mycket mer av de här intressekonflikterna. Eftersom Biden lovar ju i princip allt till alla. Men det visar sig nu att han inte kan hålla någonting till någon i princip. Utöver det han liksom delar ut till identitetsvänstern ungefär.
Mm. Det var ju det här vi var inne på innan valet också. Att Biden, han lovar verkligen allt till alla. Du sa det väldigt ofta. Och nu är de besvikna. Och de kunde förmodligen inte ha... Alltså han kan ju inte tillgodose alla. Det går ju inte. Så att det är helt...
Precis. Och jag tänkte att han utlovade att han skulle fixa det här med coronastrategin. Alla skulle få sitt vaccin. Men nu visade sig det att det är total kaos. Han har ju sagt att... Han pratade innan valet om att om han kommer till makten så ska ju då liksom, det ska bli ordning och reda på corona, men nu har han ju sagt att det kommer att gå åt skogen i några månader, folk kommer att dö kors och tvärs, så att inte ens det så har han lyckats tala sanning om, utan han inser nu att verkligheten är mycket grymmare än att kampanja är mycket lättare än att regera, så enkelt är det ju bara. Och jag tror att han var väldigt naiv när han gick in i det här, och jag tror också att människor, vi har pratat om det här förut med, hälften av väljarna som röstade på Biden röstade i första hand inte på Biden för de stödde Biden. Vi har pratat om det förut. Det är värt att påminna om. Utan man röstar på, hälften av väljarna röstar på Biden i första hand för att få bort Trump. Nu när väl Biden är president så är de personerna, hälften av hans väljare då, som vill ha bort Trump, de är förbaskade på Biden nu. Naturligtvis därför att de får ju inte egentligen politiken de egentligen ville ha. De ville bara ha bort personligheten Trump. Det var ju allt. Men de ville egentligen ha Trumps politik.
Ja, en annan sak om Biden som jag kan slänga in det är att Biden har gjort, han har skrivit under, jag tror att uppemot 50 exekutiva orders bara de senaste, ja, hans senaste vecka som president då. Och det har handlat om allt möjligt från att tillåta transgenders delta i sport till att, ja, stärka klimatarbetet och sådana saker. Men det intressanta är att det har grävt fram ett klipp från oktober när han kampanjade då, när han intervjuades på ABC News, Joe Biden. Och då sa han så här att det är konstigt, vi är en demokrati och om man då inte kan få de röster som behövs, då kan man inte bara liksom stifta lagar genom executive orders såvida du inte är en diktator, sa han på ABC News i oktober. Och det är exakt det han har gjort, han har slängt ut executive order efter executive order. Sen, bara för att liksom mjuka ner lite grann, jag menar, en executive order är inte liksom superbindande, den är bindande, men i långa loppet är det kongressen som måste ge sig godkännande, så en executive order, den har bara tidsbegränsad makt egentligen. Men likväl, det är intressant att han då sa i oktober att det är bara diktatorer som gör så, och nu gör han så för fullt på egen hand, mycket mer än både Obama och Trump och Bush gjorde executive orders.
Biden har skrivit ut flest executive orders under första dagarna än någon annan president har gjort. Det här är väldigt intressant för att när Trump gjorde massa executive orders för 4 år sedan, då blev han kritiserad för att vara en fascist och diktator av både svensk och amerikansk media, men inte samma media nu i Sverige och i USA kritiserar ju inte Biden för att göra samma sak fast ännu mer. Och det visar ju det här hyckleriet, när Trump gjorde någonting, då var han en fascist diktator. När Biden gör samma sak fast ännu mer av samma sak, då liksom är det helt okej på något vis. Så det visar ju det här. Och en sak till som också Biden, det här visar oerhörda hyckleriet, va? Biden, en av hans executive orders är att han vill combat, vad ska man säga? Främlingsfientlighet, som man ska inte få kalla nu. Ingenting i, vad ska man säga, inom federala myndigheter får hänvisa till coronaviruset som det här Kina-viruset som då Trump pratade om. Så Biden säger, vi får inte säga Kina-viruset, men Biden har också gjort det klart, det är okej att säga den brittiska varianten av viruset. Så man får säga brittiska viruset, men inte Kina-viruset. Och det visar det oerhörda hyckleriet igen. När det liksom är Storbritannien, ja då får man kalla det för brittiska viruset, den här nya varianten. men man får inte säga. Och även då med att Biden har ju skrivit och har ju också gjort inreseförbud från Brasilien, Sydafrika och hela Europa, även Sverige då, till USA. När Trump gjorde det här inreseförbud från Kina för snart ett år sedan, då blev han ju omedelbart kritiserad av media och av demokraterna för att vara en främlingsfientlig liksom och rasist ungefär, va? Mm. Nu har ju Biden gjort inreseförbud mot, vad är det, 30 länder ungefär. Ingen har ju kritiserat honom för det. Samma media som kritiserar Trump för att stoppa inrese från Kina kritiserar inte Biden för att stoppa inrese från 30 länder. Och det är det typiska hyckleriet som demokrater och vänsterliberal media visar.
Ja. Nej, alltså Biden verkar vara helt totalt inställd på identitetspolitik och den här på något sätt konstiga synen att man på något sätt ska tillgodose USAs fiender, för det är det han gör genom att liksom driva den här politiken. Och hans tredje stora grej då, det är att han verkligen verkar storsatsa på klimatet. Alltså nu har han lanserat ett gigantiskt klimatmål. USA ska bli helt fritt från fossila bränslen 2050, det är inte så långt kvar tills dess. Låt länge, men det är inte det. Och ja, han går verkligen på den vänsterradikala linjen när det gäller klimatet.
Ja, jag kan ju nämna att Kanadas premiärminister, och Kanada är ju rosenrasande på Biden nu, därför att du nämnde ju det här, var det förra podden, eller jag såg, du skrev det i alla fall på din Facebook-sida, att Biden har ju skrivit en executive order för att stoppa den här XL pipeline, som då ska leverera då energi till Kanada. Men nu har ju Biden satt stopp för det, va? Så inte nog med att
det är tvärtom, energin från Kanada till USA.
Ja, förlåt, till USA. Ja, förlåt, tvärtom. I alla fall, det är massa folk som börjar få sparken nu, som har förlorat sina jobb. Och Kanada och Justin Trudeau har nu officiellt kritiserat Biden och visar en oerhörd ilska över Bidens beslut. Så att den närmsta kompisen uppe i norr är ju nu helt plötsligt, vad ska man säga, så att den myspystiden som då folk trodde att skulle återkomma då mellan Kanada och USA, den är redan försvunnit.
Ja. Ja, något mer?
Ja. Tulsi Gabbard har gjort en väldigt, hon var ju före detta kongressledamot från Hawaii. Och presidentkandidat. Men hon har i alla fall kritiserat Adam Schiff och John Brennan. Hon har sagt att de är värre än de demokrater. Då. Ja, Adam Schiff är ju demokrat i kongressen. Och John Brennan var ju före detta national director för national intelligence. Och i alla fall, hon har i alla fall kritiserat dem nu för att hon anser att de är farligare för USA än de här personerna som stormade det här Capitol Hill för ett par veckor sedan. Hon nämnde specifikt att Adam Schiff och John Brennan vill dra igång med KGB-fasoner. Med andra ord, de vill att i syfte för att försöka få, vad ska man säga, kontroll på det amerikanska folket, så vill Brennan och Adam Schiff då börja göra USA till ett rejält, ännu mer övervakningssamhälle. Med andra ord, i KGB-stil, va? Så hon har verkligen börjat bli frispråkig nu. Så jag undrar hur länge Tulsi Gabbard kommer att kunna vara i det demokratiska partiet. Därför att politiken som demokraterna driver verkar inte riktigt stämma överens med hennes värderingar längre.
Nej, och det är väldigt tufft av henne att gå ut mot dem sådär, mot sitt eget parti. Så att hon har verkligen visat att hon är en person med karaktär, verkligen.
Ja, verkligen. Så jag skriver på att hon kommer inte vara kvar i partiet. Hon kommer kanske bli oberoende så småningom, tror jag. Därför att hon passar inte in i demokraterna längre. Eftersom de är... börjar ju bli mer och mer radikala, helt enkelt. Hon är normal.
Och på tal om det då, just det här förtrycket som hon varnar för, YouTube, de har nu bestämt att hålla Donald Trumps YouTube-konto stängt på obestämd tid. Och därtill så har Twitter också bannat MyPillow's chef Mike Lindell. Han är ju en stor och trogen Trump-fan som har varit med på väldigt många Trump-rallys och varit i Vita huset och sådana saker. Och ja, han tjänar pengar på sitt företag MyPillow. Och han är också bannat från Twitter nu. Så jag menar, det pågår verkligen en häxjakt, kan man säga, på konservativa.
Ja, verkligen. Och Jack Dorsey, han som är CEO för Twitter, det var någon som släppte en video, så att det är någon som har läckt ut det här naturligtvis, som sitter, som inte håller med om Jack Dorsey. Men Jack Dorsey då, som CEO och grundare av Twitter, han hade då, det finns en video som har läckt när Jack Dorsey sa rakt ut att det här är bara början på det vi kommer att se. Vi kommer verkligen att skruva åt kranen nu för konservativa. Så att folk, det liksom blir officiellt nu, att de går stenhårt ut nu på att helt enkelt, vad ska man säga, krossa den konservativa rörelsen i social media.
Ja, något mer?
Ja, det här impeachment-grejen då som pågår här mot Donald Trump, det är intressant därför att det finns allt mer som tyder på att det inte ens är ett legitimt försök att kunna göra en impeachment. Det finns flera anledningar till det. En anledning till att det verkar som att John Roberts, som då är chefsdomare för högsta domstolen, han kommer inte att delta i impeachment enligt information. Så att det kommer att vara Patrick Leahy istället. Så att det kommer att vara en politiker i senaten som kommer att leda det istället för högsta domstolens då chefsdomare. Och enligt konstitutionen så ska det då vara högsta domstolens chefsdomare som leder en impeachment. Och då kan man ju ifrågasätta legitimiteten över det impeachmentförsöket. Nummer två, så det kommer inte att gå igenom. Det finns inte tillräckligt många röster helt enkelt. Minst 45 republikaner har redan sagt att de är emot överhuvudtaget. 45 republikaner har redan röstat officiellt i senaten att impeachmentförsöket är illegitimt. Så att det finns ju inte röster, det här kommer inte gå igenom. Så att det här är en enda stor politisk fars igen. Som bara splittrar USA. Och jag tror det sitter många nu i USA, framförallt även då demokrater tror jag som är normala, och inser att det här är ett väldigt, de kanske inte vågar säga ifrån, men de inser att det här är inte ett smart försök, de måste lägga, därför att det här bara splittrar USA ännu mer. Det är bara ett politiskt häxjakt.
Och på tal om Patrick Leahy här, han var på sjukhus nyligen, bara häromdagen, och han är 80 år gammal och sådär, så att många av hans kollegor blev oroliga, därför att om han hade blivit illa sjuk, då hade ju blivit så här att demokraterna hade förlorat en plats i senaten, temporärt åtminstone, och det hade inneburit att man skulle ha förlorat sin majoritet. Så att jag menar, demokraterna, de håller senaten nu tack vare att Kamala Harris är vicepresident och the broker, men det är väldigt lite som kan krävas för att republikanerna ska ta tillbaka senaten igen. Sen kan sägas också att, ja, vill du skjuta in något?
Jag tänkte bara skjuta in och säga det, att senaten är inte garanterad demokratisk majoritet. Jag kan nämna ett väldigt specifikt exempel när republikanerna har fått majoritet tack vare två demokrater, och det handlar om det här filibuster. Demokraterna vill försöka stoppa filibusters, med andra ord, de vill skapa en ny lag i senaten som gör att det räcker med enkel majoritet. Normalt ska man ha 60 röster i senaten då, så det finns någon form av bipartisan support för att man ska kunna få igenom saker och ting. Va? Demokraterna vill spola den, de vill ha enkel majoritet så att Kamala Harris kan bli avgörande. Va? Men Kristen Sinema från Arizona som är demokrat och Joe Manchin från West Virginia som är demokrat är emot det, de vägrar ställa upp på det. De har sagt att vi vill fortsätta ha minst 10 stycken, 60 stycken då, röster i senaten för att godkänna saker. Med andra ord, vi behöver 10 stycken republikaner med oss. Så de har nu hoppat av demokratiska, vad ska man säga, partiet angående hur man ska få igenom röster. Så att demokraterna kommer inte få igenom sin vilja, som framförallt vänstern vill ha inom det demokratiska partiet, att kunna, vad ska man säga, att kunna göra en enkel majoritet där Kamala Harris får chansen att göra avgörande beslut i många frågor. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Som andra ord, flera vettiga demokrater ställer inte upp på att helt enkelt spola regler som är till för att vad ska man säga, ha någon form av unification mellan partierna.
Nej, precis. Det här kallas filibuster och det innebär helt enkelt att man kan fatta beslut men med 51 röster, men det krävs 10 röster till för att processen inte ska kunna avbrytas. Och det här är något som är gjort för att det inte ska vara liksom att majoriteten kör över minoriteten. Amerikanska, det här står inte i konstitutionen, men USAs författningsfäder var väldigt noggranna med att majoriteten ska styra, men de måste alltid respektera minoriteten. Och det här är exakt en sån mekanism som gör att man kan bara för att man har vunnit en röst mer eller 51% så kan man inte köra över de 49 andra. Så att det här är en sån mekanism.
Precis, det är väldigt glädjande att se. Joe Manchin förstår jag helt, jag är övertygad. Jag visste från början att han inte skulle ställa upp, men även att Kristen Sinema från Arizona inte heller ställde upp på det där. Det var väldigt, väldigt glädjande att se att de förstår vikten i att man måste ha, vad ska man säga, mer än bara en röst överläge för att kunna göra någonting, utan det måste finnas någon form av bipartisan support för att kunna få igenom saker. Så det var ett glädjande besked.
Ja, jag nämnde Patrick Leahy tidigare och han är demokrat, men det finns en republikansk senator också som heter Rob Portman från Ohio, och han har sagt att han kommer inte att ställa upp till omval, och det innebär att han, jag tror att det är för 2022, men där kommer republikanerna alltså få kämpa helt från scratch om att behålla hans senatsplats. Så att det blir en kamp lite uppförsbacke för republikanerna på ett oväntat sätt.
Ja, jag tänkte också nämna att Patrick Leahy är från Vermont där jag bor också, så att det är min hemdelstat.
Okej, ja, det visste jag inte, just det.
Yeah.
Något mer?
Jajamän, en federal domare i Texas har beslutat att Joe Biden ville stoppa deporteringar i alla fall, så att han ville försöka sätta stopp för deporteringar av illegala invandrare, men för att göra enkelt, men en federal domare i delstaten Texas har sagt att Biden får inte göra det, därför att USA har ett kontrakt med Department of Homeland Security, som andra ord att Bidens löften om att han ska minska ner på deporteringarna, det löftet kan han inte hålla, därför att det bryter mot lagen helt enkelt. Va? Så ytterligare ett bakslag för Biden omedelbart bakslag i domstolen.
Mm. Ja, något annat. Jag kan slänga in en sak annars då medans, och det är att Demokraterna har presenterat ett förslag på att göra Washington DC till USAs 51:a delstat, och det här var ju någonting som de pratade om även under valet, under valrörelsen, och nu har det förslaget kommit, men det kommer inte att leda någon vart, därför att här behövs det, precis som du var inne på, det krävs 60 röster för att det här ska ske, och republikanerna är ju inte alls intresserade av att göra Washington DC till en ny delstat, för att den är helt demokratisk, och det skulle innebära att Demokraterna får två nya senatorer, och det kommer republikanerna inte att acceptera sådär då. Så att,
ja visst. Jag tänkte också nämna att Bernie Sanders är nu ilsken på Joe Biden. Bernie Sanders har ju sin grupp av följare bakom sig också. Det har att göra med det här stimulanspaketet. Tydligen så duger inte Joe Bidens idé om stimulanspaket. Och även då Alexandria Ocasio-Cortez, kongressledamoten som i representanthuset då, som är vänster, hon är också förbaskad på Biden, därför att Biden utlovade först att han ville ge $2,000 till per person i USA för en ny sån här corona-stimulanspaket. Men sen så tog han tillbaka det och sa att han ville ge 1,400 istället. Men då blev Bernie Sanders och Alexandria Ocasio-Cortez förbannade. De vill att han ska ge 2,000. Men så att nu liksom, men många republikaner är emot. Så att nu så sitter han ju där mitt emellan igen. Ska han då vika sig för vänstern, eller ska han helt enkelt göra någonting som han lovade från början? Mm. Helt enkelt, va? Ska han hålla sitt löfte, eller ska han vika sig för vänstern? Så att hur han än vänder och vrider på sig, så gör han folk förbannade nu kors och tvärs.
Ja, min lista slut här, men har du något mer?
Ja, jag såg att Biden hade skickat bombplan, B-52 bombare från USA över till gränsen till Iran. Så att Biden har nu börjat öka, vad ska man säga, den amerikanska militärens närvaro för att patrullera kring gränsen mot Iran. Och det som vi har pratat om förr, att Trump hade ju inget intresse av att göra massa krig i Mellanöstern. Men Biden har redan nu dragit igång, vad ska man säga, lite mer, en större närvaro av amerikansk militär, i alla fall i luften, mot Iran. Så att vi får se hur det här slutar, va? Men det kan man väl se som en aggressiv handling mot Iran. Nu har väl inget emot om man nitar till Iran, men att det kommer att konflikterna i Mellanöstern där USA blir inblandade kommer att öka nu under Biden, det är jag övertygad om.
Ja, jag tycker det är bra att man sätter hårt mot Iran, men vi får se vad som händer. Något mer?
Ja, jag tänkte också nämna det att under Trumps, jag tittar på hur har Trumps politik påverkat mig under 4 år. Jag räknade bara ut det här om dagen. Mina aktier, jag har ju investerat lite grann. Amerikaner har ju då, vi har pratat om det här förut då, pensionssparandet i aktier helt enkelt. Liksom att pensionssparandet är direkt kopplat till börsen. Va? Så när demokrater och svensk media gapar och skriker om att det är bara rika investerare på börsen som tjänar massa pengar när börsen går upp, det är bara ren lögn. Vanliga medelamerikaner som jag själv, om börsen går upp så ökar mitt pensionssparande, därför att amerikaner har pensioner kopplade till börsen helt enkelt.
Mm.
Och jag såg att under 4 år så har mina aktier ökat med 30%. Så att, och jag är liksom en typisk medelamerikan bara, så det är inte direkt att jag är någon slags rik människa överhuvudtaget. Va? Men en typisk medelamerikan som har investerat i börsen har fått sin pensionökning under 4 år gått upp med 30%. Mm. Minst 30%.
Mm.
Så det är ganska bra.
Känner du att du måste sälja nu då, när Biden är president?
Ja, det här är lite trixigt faktiskt, därför att jag börjar fundera på hur man ska omplacera det där, för att anledningen till att börsen inte har sjunkit, jag har läst om det där, anledningen att börsen inte har sjunkit under Biden är just för att Biden har lovat massa stimulanspengar. När Trump blev president, anledningen att börsen har gått upp så mycket är för att han gjorde policies, avregleringar och även då liksom politik som då var väldigt fördelaktig för arbetsmarknaden och för ekonomin, va? Men det enda anledningen till att börsen inte har sjunkit under Biden, det är helt enkelt för att han har lovat massa citattecken gratis pengar för att liksom under stimulanspaketet, va. Men han har ingen, han har inte, vad ska man säga, han har inte uttryckt någonting som gör att jag känner att okej, det här verkar vara en bra ekonomisk politik som kommer att gynna, vad ska man säga, gynna vanliga människor, va, och gynna börsen och gynna, vad ska man säga, arbetsmarknaden. Tvärtom, eftersom han nu vill göra sig av en massa fossila bränslen över tid, och han vill ju kapa den här XL pipeline och så vidare, va. Allt han gör är ju att helt enkelt sätta käppar i hjulen för arbetsmarknaden och för ekonomin. Och då vet man ju att när käppar i hjulen sätts för dem, då kommer naturligtvis börsen att påverkas negativt. Så att jag börjar fundera på att kanske plocka ut lite pengar i börsen och sen istället investera dem i mer, vad ska man säga, mer säkrare, långtidssäkrare investeringar som inte direkt är kopplade till börsen på samma sätt.
Just det. Ja, intressant att se hur han påverkar dig, inte minst då.
Men, man är ju orolig. Jag menar, det är sånt man oroar sig för, att han helt enkelt satsar så hårt på att förstöra arbetsmarknaden och förstöra ekonomin. Att man måste börja fundera på sånt där helt enkelt.
Han är inte personen, han är inte presidenten för medelklassen då, egentligen?
Egentligen är han inte det, därför att han är ju president för vänstern. Han påstår sig vara president för medelklassen, men han blir ju en president för vänstern, va. När han då, energisektorn i USA är ju så himla viktig, va, men när han sätter, liksom vill krossa den, så vet man ju att vanliga knegarjobb kopplade till energisektorn, de går ryker ju kors och tvärs nu, kommer att ryka kors och tvärs. Så vet vi ju att liksom vanliga knegare som jobbar inom energisektorn blir negativt påverkade. Och det är arbetsklassen som vi snackar om, helt enkelt. Det är liksom den gruppen människor.
Ja. Okej, har du något mer?
Nej, jag tror det var allt på min lista nu.
Okej, tack.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 1265 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom hemsidan via PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.